بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.
Vi fortsätter att läsa från boken Sharh al-Sunnah av Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Och som vi nämnde, han är från islams stora imamer. Han dog för, mashallah, nästan 1000 år sedan. Han dog år 516 hijri. Han föddes för nästan 1000 år sedan och sen, mashallah, levde han och dog. Och vi sa att han var då från de stora imamerna av sunna. Till och med vissa av imamerna som Imam Dhahabi och andra kallar honom för Muhi Sunna. Den som gav liv till sunna. Imam och mashallah en stor lärd personlighet inom islam. Han har då denna kända hadithbok Sharh al-Sunna. Som han skrev när han såg att folk börjat att ha svårt för att läsa hadithböcker. De tyckte det var jobbigt att läsa hadithböcker. Så han ville skriva en enkel hadithbok. Och då skrev han den här boken, mashallah. Som är på 3 tjocka volymer. Som har tusentals hadither. Men han förkortade berättarkedjan. Och nämnde lite lärdomar och förklaringar på haditherna. Så att folk ska kunna ta åt sig och lättare läsa sunna. Imam Baghawi är också känd för att ha skrivit en annan väldigt känd bok. Vilken är det? Tafsir al-Baghawi. No. Om ni ska bygga ett bibliotek och köpa de mest grundläggande böckerna inom olika ämnen, så när man kommer till tafsir så brukar man ju nämna tafsir al-Tabari och sen tafsir ibn Kathir och tafsir al-Baghawi. Det är bland de kändaste tafsir som har skrivits, mashallah. Och han har många andra kända böcker. Och vi började i förra lektionen då att läsa Kitab al-Siyam, kapitlet om fastan. Och vi talade om fastans dygder och dess obligation. Och vi stannade vid den sista hadithen i det kapitlet. Och den nämner författaren Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: As-siyam och junna. Fastan är en sköld eller ett skydd. Och om någon av er fastar så ska han inte bete sig bete sig perverst och inte heller bete sig idiotiskt. Och om någon vill bråka med honom eller svär åt honom så ska han säga: jag fastar, jag fastar. Och vid honom i vars hand min själ vilar så är andedräkten från den fastandes mun mer kär eller älskad hos Allah än doften av misk. För den fastande lämnar sina lustar, hans mat och hans dryck för min skull. Och den som fastar, eller fastan är för mig, och jag kommer att belöna för fastan. Varje belöning tiodubblas upp till 700, förutom fastan, den är för mig och jag kommer att belöna för den. Och ni känner igen denna kända hadith. Men det finns vissa alfad, vissa meningar som vi inte gick igenom i förra lektionen. Och det är bland annat den första meningen, as-siyam och junna. Att fastan är en sköld. Det är ett skydd. Och det här har nämnts i ett flertal hadither. Och fastan är ett skydd och en sköld både i detta liv och i nästa liv. I detta liv är fastan ett skydd mot att synda. Som författaren nämner, att fastan är ett skydd mot att synda. För att fastan försvagar ens shahawat, ens lustar och ens begär. Man blir tröttare, svagare och får mindre ork eller lust att göra dessa synder. Och därför nämner ulema också en dålig konsekvens av att äta och sova för mycket. Att det leder till motsatsen, eller batar. Och det ökar människans yani shahwa och lust. Och därför nämns det också i hadithen i Sahih Bukhari, hadith ibn Mas'ud, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa i den kända hadithen: ya ma'ashar al-shabab, ungdomar, den av er som kan gifta, man istata' minkum al-ba'a, den som kan ekonomiskt ska gifta sig, för det kommer hjälpa honom att sänka blicken och att skydda sina privata delar. Och den som inte kan, fa'alayhi bisawm, han ska fasta. فَإِنَّ لَهُ وِجَا, för det kommer vara ett skydd för honom. Så där nämnde profeten alaihissalam att man ska gifta sig. Gifta sig, för det skyddar personer från att falla in i alla former av zina. När man har den ekonomiska möjligheten så ska man gifta sig. Och det är också ett råd att man ska inte skjuta upp och vänta med giftermål. Tänka på karriär och utbildning och hit och dit, utan allas. Man gifter sig och man gör dessa saker hand i hand. Det är snarare lättare att få uppnå karriär, att uppnå framgång med att vara gift. För då får man större sinnesro och kan fokusera på det som är viktigast. Så man ska gifta sig, och kan man inte så ska man fasta. För det kommer att vara ett skydd för honom. Genom ett skydd från att falla in i zina. Det försvagar personens lustar. Och som ulema också nämner, hadithen att shaitan går runt i människans blod. Yani, går runt i människan som blodet. Som det har nämnts i vissa hadithen. Och då säger de att personen som fastar, hans blodådror dras åt. Yani, de blir trångare. Och shaitan får då också yani, fysiskt svårare att förflytta sig och röra sig i människokroppen. Så att det dämpar ens lustar och ens begär. Och som vi sa, det håller då människan borta från haram. Och det finner man även folk som är kriminella, grova syndare. Under ramadan dämpar sin aktivitet. Han kan inte röka, han kan inte dricka, han kan inte gå på klubb, han kan inte vara intim i sin flickvän och hit och dit. Han kanske får dåligt samvete för att göra vissa brott. Han säger jag fastar, det är ramadan. Vi lägger det här på hyllan och så vidare. Så folk, mashallah, det är ett skydd från att falla in i synder i detta liv. Och sen är det också ett skydd i nästa liv. Som profeten alaihissalam sa, att den som fastar en dag fi sabilillah kommer Allah att avlägsna från helvetet ett avstånd av 70 år. Och då säger här vissa ulema, en frivillig fastedag. Ta dig 70 år bort från helvetet. Och vad ska vi då säga om en obligatorisk fastedag? Självklart är skyddet och avståndet ännu längre bort från helvetet. Så fastan är en sköld från Jahannam i nästa liv. Och sen så nämner profeten alaihissalam att om ni fastar falajar futh, så ska han inte igen jefhush, bete sig äckligt, lågt, perverst. Och wala yajhal, och inte heller bete sig dåraktigt eller idiotiskt. Så han ska varken tala eller agera idiotiskt, syndaktigt och fult. Utan den som fastar ska upprätthålla en högre moral och karaktär. Ska vara på toppen och inte sänka sig själv till nivån av en person som talar äckligt, snuskigt, ljuger, baktalar. Eller en person som gör synder. Det här ska man inte göra. Och det har ju nämnts i andra hadither som författaren kommer att komma till, att Allah är inte i behov av personens fasta som inte kan lämna dåligt tal och dåligt agerande. Så vad menas med detta? Jo, att din belöning minskar. Och subhanallah, till och med i vissa fall så har det nämnts att det enda en person får ut från sin fasta är hunger och törst. En autentisk hadith. Det enda, att han är hungrig och törstig. Ja, han är svält. Det finns inga hasanat att hämta. Han ber inte, han gör kaos och en massa brott och kriminell och förtrycker folk. Allas, kanske noll hasanat för sin fasta. Den accepteras inte. Han är bara hungrig och törstig. Så en person kan förstöra sin fasta genom dåligt tal och dåligt agerande. Och därför ska den fastande personen alltid vara på sin vakt. Med vad man säger, vad man kollar på. Inte haram, inte lyssna på haram. Och inte tala haram genom att ljuga, baktala, smutskasta, sprida skvaller. Allas, vakta tungan. Och inte heller bete sig syndaktigt. För det kan förstöra ens belöning. Och sen så säger profeten alaihissalam att om någon kommer och vill tjafsa, bråka med dig, svär åt dig, så ska du säga, jag fastar, jag fastar. Och här har ulema två olika åsikter. Ska man säga det högt eller ska man säga det till sig själv? Vad säger ni? Högt. Högt, namn. Som Ibn Taymiyyah säger, att när man på arabiska säger al-qawl, yani säga, så syftar det först och främst till att säga yani högt. Det är det som är det första man får på tanken när man säger, när man hör ordet säg. Det är inte så här, men säg till dig själv. Intala dig själv. Men man ska också intala sig själv. Att man är fastande. Det är inte så att det är fel, utan det stämmer ju också. Intala dig själv, men säg också till personer som konfronterar dig att du är fastandes. Och vad är nyttan i detta? Jo, att du påminner dig själv om att du fastar. Och att den som fastar, det är inte passande för honom att sjunka till en sån här låg nivå och göra dessa saker som förstör min fasta. Jag ska inte bemöta ont med ont, utan jag bemöter hans onda med att säga jag fastar. Taib. Och två, du påminner också honom eller henne om att du fastar. Och att det här beteendet är inte passande. Jag kommer inte besvara dig. Eller om du också är fastandes, så borde du inte bete dig på det här dåliga sättet. Så du påminner både dig själv och personen. Ja. Inni sa'im, inni sa'im. Och det korrekta är att man säger detta vare sig det är frivillig eller obligatorisk fasta. Vissa ulemaa säger att du säger det högt om det är ramadan, för alla fastar. Det finns ingen ria. Du visar inte upp det. Om det är frivillig fasta ska du inte säga det högt. Men ja, det är korrekt att du säger det högt och påminner personen om att du fastar. Och sen så nämner profeten alaihissalam att den fastandes andedräkt doftar bättre hos Allah azza wa jall än doften av misk. Och det här gick vi igenom i förra lektionen. Och så säger Allah, för han lämnar sina lustar, hans mat och hans dryck för min skull. Fastan är för mig. Ja. Så här finner vi också att den som fastar lämnar sina lustar, mat och dryck för Allahs skull. Och fastan är för mig. Och jag kommer att belöna för fastan. Och så säger Allah, varje belöning tiodubblas upp till 700. Förutom fastan, den är det jag som kommer att belöna för. Ja. Den här meningen är också väldigt viktig. Vad menas med att fastan är, varje gärning som människan gör är för henne, förutom fasta? Då så säger vissa ulema här, yani, varje gärning som du gör kan folk se. Allt du gör kan folk se, förutom fasta. Man kan inte se att du fastar. Och därför är fastan verkligen en gärning som genomsyras av uppriktighet. Den särskiljer sig med att den är uppriktig för Allahs skull. Och vissa ulema nämner också den andra förklaringen som Sufyan al-Thawri sa, att på domedagen när människan står till svars och kommer att få ge al-madalim, de orättvisor, han kommer att sona för dem genom att betala med sina goda gärningar till dem han har förtryckt. Ni vet, på Yawm al-Qiyama finns inga pengar. Du kan inte betala böter med pengar, guld eller silver, utan det du betalar med i dina hasanat. Och då nämnde han att människan kommer att stå och betala tillbaka sina skulder med sina gärningar. Förutom fastan. Den kommer Allah azza wa jall att spara. Och sen kommer Allah se till att den jämnar ut personens synder och låta personen gå in i paradiset. Och en annan förklaring, att fastan är för mig och jag kommer att belöna för fastan, är också att fastan är tålamod. Och det här kanske vi också nämnde, att ramadan kallas för shahr al-sabr, månaden av tålamod. Och vi sa att fasta är tålamod. Och vi nämnde att tålamod i islam är tålamod i tre saker. Alltså generellt, alltid. När du talar om sabr så kan man dela upp tålamod i tre kategorier. Vem kommer ihåg dessa kategorier? Vem kan påminna oss om dessa kategorier? Tålamod i motgångar. Namn. Och tålamod i? Att ha tålamod i att lyda Allah, göra det Allah har påbjudit. Och tålamod i att hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Så ett, tålamod i att göra det Allah har påbjudit. Och två, tålamod i att hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Och tre, tålamod i livets motgångar och de prövningar vi får från Allah subhanahu wa ta'ala. Fastan är länkad till vilken av dessa tre former av tålamod? Alla. Och säkert? Nej, helt rätt. Fastan är länkad till alla tre. Du måste ha tålamod i att lyda Allah. Att fasta. göra det Allah har påbjudit. Fasta 30 dagar. Kämpa, stå ut. Och två, du måste ha tålamod i de motgångar. Eller att inte göra någonting haram. Och fastan är ju först och främst att avstå från mat och dryck och umgänge. Vilket är haram under Ramadan. Så du måste avstå från det. Och du måste också avstå från att göra alla andra saker som är haram. Och som vissa av Selef sa, den enklaste Ramadan, den enklaste fastan är att låta bli att äta och dricka. Och den svåraste fastan är att hålla sig borta från synder. Det är den riktiga fastan. Så man håller sig borta från haram. Och tre, man har också tålamod i de motgångar man möter när man fastar. En person som vi sa, han kanske blir lite lidande världsligt. Han kanske går ner i vikt. Många säger, jag förlorar 7-8 kilo Ramadan, jag blir smal. Allt jag har gymmat försvunnit. Jag kan inte studera som jag brukade göra. Jag är trött. Jag kan inte jobba som jag brukade göra. Och så vidare. Jag får mindre pengar. Alltså, vi har tålamod med det. Det är värt. Vad som finns hos Allah är bättre än alla dessa saker som vi nämnde. Det finns ingenting som kan mätas mot den glädjen som finns den dagen man möter Allah Azawajal och får se sin belöning. Så fastan är tålamod. Och vad är belöningen för tålamod i Islam? Oändlig. Nej. Allah subhanahu wa ta'ala säger innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga kommer att få sin belöning utan gräns. Utan gräns, yani gränslöst. Surat Zumar, vers 10. Nam. Så fastan är för Allah. Och Allah kommer att belöna för den. Och då säger också här i Imam Baghawi, det sägs också då att fastan är en ibada, en dyrkan som är khalisa, uppriktig för Allah. Där en person inte kan visa upp sig eller göra sig hörd. Till skillnad av resten av gärningar som människorna ser. Där en person kanske faller in i den mindre formen av kyrk genom att försöka visa upp sig. Och han nämner också en hadith som det finns lite kalam om. Niyatul mu'min khayrun min amalih. Att den troendes avsikt är bättre än hans gärningar. Och vissa ulema säger att den är hassan, vissa säger att den är daif. Men dess betydelse, som här al-Baghawi säger, yani, han säger att en person som har en avsikt men kanske inte gör en god gärning är bättre än en person som gör en gärning utan avsikt eller utan uppriktighet. Så avsikten är i grunden och det viktigaste är allting. Att vilja göra khair och sen självklart att göra det. Är bättre än en person som gör khair med en felaktig och en sjuk avsikt. Nah. Och också då att Allah, som han då säger här, att fastan är för mig och jag kommer att belöna för den. Och då säger han också här att resten av gärningar skriver änglarna ner. Människorna ser dem. Människorna hör dem. Änglarna ser och hör dem. Och kan skriva ner vad de har för respektive belöning. Men fastan går tillbaka till avsikten i hjärtat. Och det är någonting som då endast Allah Azawajal känner till. Och därför är Allah den som kommer att belöna för fastan. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet, plikten att fasta då man ser nymånen. Och det lämnar författaren Hadith Abdullah bin Umar att profeten a.s. nämnde Ramadan och så sa han fasta inte tills ni ser nymånen. Och bryt inte fastan tills ni ser nymånen. Och om det är molnigt eller oklart så ska ni räkna ut. Ni ska räkna eller ni ska då vad heter på svenska estimate, uppskatta. Då ska ni uppskatta, uppskatta Shaaban till 30 dagar. Och han nämner också här hadithen att om det är molnigt så fullborda då uppskatta Shaaban 30 dagar. Och han nämner också hadithen där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att vi är en umma som är ummiya, som är analfabeter. Vi varken skriver eller räknar. Och månaden är så här. Så visade han sina 10 fingrar 3 gånger, yani 30 dagar. Och så gjorde han en andra gång 10, 10 och 9 fingrar, yani höll inne tummen. Och i vissa haditer ett annat finger, yani månaden är 30 dagar eller 29 dagar. Och han nämner liknande haditer i kapitlet. Så detta kapitel är av yttersta vikt då det handlar om hur vet vi muslimer att Ramadan börjar. Och för att förstå det så måste man förstå det systemet som Allah Azzawajal har bestämt för oss. Och det att vi följer månåret. Varje år föds månen 12 gånger. Kommer och går. 12 gånger kommer nymånen under året. Blir full och går tillbaka och blir liten. Detta upprepas 12 gånger. Och månaden, yani mån, det här loppet, är antingen 29 eller 30 dagar. Det är omöjligt att från nymåne till nästa nymåne att det är 28 dagar eller 31 dagar. Det finns inte, utan det är 29 eller 30 dagar. Den islamiska månaden kan varken vara mindre eller mer. Taib. Till skillnad från solåret, där det är alltid samma. Juni, juli, augusti. Ja, de har sina bestämda. Den månaden är 28, den andra är 29, den andra är 30, den andra är 31. Ja, det är alltid samma. Året alltid lika många dagar. Men det islamiska året är ungefär 10 dagar kortare. Och det är därför som Ramadan flyttas bakåt 10 dagar varje år. Och går runt. Yani om kanske 15 år kommer vi fasta mitt på vintern. Och sen om ett antal år kommer vi fasta igen mitt på sommaren och så vidare. Så att det går runt. Så hur vet man att det är en ny månad i islam? Jo, genom att man ser nymånen. Genom att man ser nymånen. Eller genom att respektive månad blivit 30 dagar. Då vet man per automatik att dagen efter är en ny månad. För det är omöjligt att dagen efter kommer vara den 31. Det finns inte. Utan då är det per automatik, yani den första i kommande månad. Så vad nämnde här profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam? Han sa sumu li ru'yatihi. Fasta då ni ser nymånen. Så nu till exempel är vi i Sha'ban, månaden innan Ramadan. Och den här månaden kommer vara 29 eller 30 dagar. Och endast Allah vet om den är 29 eller 30 dagar. Det vet vi inte idag. Okej? Okay? Så vad gör man? Man står i slutet på Ramadan. De som är kunniga inom detta, ute på landet, de kollar och söker efter nymånen. Okej? Okay? Slutet av Sha'ban. Vad sa jag? Slutet av Sha'ban. Och även i slutet av Ramadan. Men då kollar de efter Eid istället. Efter Shawwal. Nej, så i slutet av denna månad. Så. Vad blir det? Natten till den 30:e. Okej. Okay? Natten till den 30:e Sha'ban. Då finns det en ihtimal. Att det var sista natten. Och det finns en möjlighet att månaden kommer fortsätta ännu en dag. Så hur vet man det? Då kollar man om man ser nymånen. Ja, den kan ses på ett visst ställe på himlen. Väldigt svårt att se kanske för oss. Man kanske måste vara långt ute på landet som vi sa. Men det är möjligt att se den i alla fall. Så vad händer man kollar då efter nymånen? Ser man nymånen, khalas, då vet man att Sha'ban är slut. Sha'ban blev 29 dagar. Imorgon är Ramadan. Men ser man inte nymånen, det är klar himmel. Då vet man att Sha'ban blir 30 dagar. Yani, imorgon ska vi inte fasta. Utan i övermorgon ska vi fasta. Då blir första Ramadan. Men ett problem om du står där den kvällen. Och det är molnigt. Eller himlen är följd med dammpartiklar. Som det kan vara i arabiska länder. Mycket sand. Som skymmer. Eller rök till exempel. Skymmer man kan inte se. Regnigt, molnigt och så vidare. Då vet man inte. Det kan finnas en ny måne där bakom molnen. Eller inte. Vad gör vi då dagen efter? Ska vi fasta eller ska vi inte fasta? Nej. Då så sa profeten alaihissalam att ni ska, ja, ni räkna ut. Eller ni ska göra så att Shaban blir 30 dagar. Är ni med? Ni ska se till att Shaban, eller då gör ni Shaban till 30 dagar. Per automatik. Har du inte sett nymånen, kallas? Imorgon är inte Ramadan. Även om den är där bakom molnen. Taib. Och nu talar vi om hur det var förr i tiden. Där man verkligen bara använde blotta ögat. Men idag har man ju vissa verktyg för att kolla på månen. Folk kan kolla på flera olika platser. Så även om det är molnet på en plats, kanske inte är molnet på en annan plats till exempel. Så att, men rent hypotetiskt. Du bor i ett land, finns ingen elektricitet, finns inga verktyg. Alltså, det är molnigt. Ni ser inte nymånen, då fastar ni till dagen efter. Utan ni fullbordar Shaban som 30 dagar. Utan att fasta då. Dagen efter, utan fastar istället då efter 2 dagar. Ja. Och sen så sa profeten alaihi wasallam samma sak om att vi bryter fastan när vi ser nymånen. Yani, hur lång blir Ramadan? Blir det 29 eller 30 dagar? Månaden efter Ramadan, Shawwal. Samma sak där. Antingen i Ramadan 29 dagar eller 30 dagar. Och det här vet vi alla efter varje år när vi fastar. De säger, är det Tarawih ikväll? Är det inte Tarawih ikväll? Är det Eid imorgon? Är det inte Eid imorgon? Det är just baserat på detta. Har man sett nymånen eller inte? Har man inte sett nymånen eller att det är molnigt, khalas, då kör vi Ramadan 30 dagar. Ja. Och den här punkten är väldigt viktig. För att idag så finns det de som säger att vi behöver inte kolla efter nymånen, utan vi kan redan nu veta när Ramadan börjar, baserat på astronomiska uträkningar. Al-hisab al-falaki. Idag har vi kommit till den här kunskapen. Och inte bara idag. Den här kunskapen fanns även på sahabas tid. Så det är ingen ny fråga. Det fanns folk som sysslade med astronomi, var duktiga på det här med stjärnorna och åren och solens rotation. Allt det här. De visste allt det här. Och räknade. Det finns det folk idag som säger att men vi vet redan nu att Ramadan är den 15. Då kan man se nymånen på den här platsen klockan 2 på kvällen, bla bla bla. Chalas. Så vi säger Ramadan är den 15. Och är det här korrekt eller är det fel? Det är fel. Varför då? Ska vi inte ta det enklaste? Om profeten, han sa att vi ska välja det enklaste. Ja, han brukade välja det som är enklast. Ja.
Det är alltså inte enklast.
För det första är det inte enklast. Och för det andra vad? Det går emot hadithen. Allah säger فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ. Den som ser nymånen. Och hadithen säger سُمُ لِرُؤْيَتِهِ. Klart och tydligt. Fasta då ni ser nymånen. Och som ulema här nämner, som Baghawi nämner, att fasta då man ser nymånen är en bestämmelse som alla kan rätta sig efter. Alla personer kan kolla efter nymånen. Men alla personer kan inte räkna ut astronomiska uträkningar. Det kräver djupa och långa studier. Det kräver redskap och så vidare. Kanske endast är ett fåtal människor som kan räkna ut. Och islam är inte bara för ett fåtal människor. Islam är för alla människor. Som vi nämnde med bönetiderna. Och även fastetiden. När ska du börja och sluta fasta? Ja, du ska kunna kolla ut på himlen. Och avgöra när Fajr går in och när Maghrib går in. Du ska inte behöva vara en astronom för att räkna ut hur länge du ska fasta. Så att det här motbevisar också det här påståendet. Taib. De kommer med argumentet, varför ska vi sitta och vänta varje år, vi fastar olika dagar. Vi enar istället muslimerna. Vi enar muslimerna. Alla fastar den 15. Alla säger och håll fast vid Allahs rep tillsammans och splittras inte. Så vi enas kring att fasta med den astronomiska uträkningen. Hur svarar man på det då? Är det inte ett bra argument att muslimerna ska enas? Ja, argumentet är bra.
Men deras sätt att argumentera är inte...
Ja, det de vill enas kring är fel. Vad är det som enar muslimerna? Koranen och sunna, precis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Inte bara enas, utan enas kring Allahs rep, yani sanningen, Koranen och sunna. Och också al-waqi', verkligheten motbevisar deras påstående. För att muslimerna var enade i Sverige. Muslimerna fastade efter Mekkas tid. Det har alltid varit så. Tills de här människorna, det blev lite politik. De fick lite problem med Saudi. De började dra sig till ett annat land som Turkiet, som sysslar med astronomiska uträkningar. Kallas, vi ska följa dem. Helt plötsligt. Vi har kommit överens i Europeiska fetvarådet. Alla muslimer ska fasta. Grattis. De har skickat ut meddelanden. Grattis, Eid är den här dagen. Eller Eid är den här dagen och Ramadan börjar den här dagen. Så att det är de som har splittrat muslimerna. Och inte de som följer ru'ya, att skåda nymånen, som har splittrat muslimerna. Så det här påståendet är falskt. Att det här skulle ena muslimerna. Utan att ena muslimerna är att gå tillbaka till Koranen och Sunna. Om ni verkligen vill ena muslimerna, vad kan ni göra då? Gör en astronomigrupp med muslimska astronomer. Gå till någon plats i Sverige där det finns ett stort teleskop och kolla efter nymånen. Ja, när skådar man nymånen i Sverige? Och vi fastar efter det, kallas. Eller hur? Det skulle vara att ena muslimerna. Men som vi sa, om det inte finns, då kan vi gå efter Mekka till exempel. Eller andra muslimska länder. När de har sett nymånen, så fastar vi. Och vad som också emotsäger sig fullt med det som de säger, de har sagt nu i år någonting med, jag läste lite snabbt bara, att typ nymånen kommer kunna skådas den här dagen i de södra delarna av Chile. Okej? Okay? Så många minuter. Typ klockan 2 på dagen i Mekka. Det är en annan tid i Chile, då kommer man typ kunna se nymånen. Det innebär också att rent hypotetiskt ingen i den muslimska världen kommer att se nymånen den tiden. För 2 på dagen finns ingen nymåne. Det är så ljust att du inte ser den. Så det betyder att de kommer börja fasta för tidigt. Då är det möjligt att se nymånen. Men följer man hadithen kommer man inte se nymånen den dagen. Allah alam. Så att det blir bara kaos igen. Det blir fel. Och därför alhamdulillah Allah azza wa jalla har gjort det enkelt. Islam är enkelt. Och islam enar muslimerna. Ja. Nästa kapitel, där säger författaren profetens uttalande alaihissalam att de 2 månaderna av Eid aldrig minskar. De 2 månaderna av Eid inte minskar. Och han nämner där hadith Abi Bakr att Rasulullah alaihissalam sa de 2 månaderna av Eid minskar inte, Ramadan och Dhul-Hijjah. Och den hadithen är sahih. Ja. Vad menas med detta? Författaren säger att det finns här 3 stycken tolkningar. Imam Ahmed är på åsikten av att om Ramadan är 29 dagar så kommer Dhul-Hijjah inte bli 29 dagar. Eller om Dhul-Hijjah, ja, precis. Att det händer inte på ett och samma år att båda dessa månader där det finns en Eid blir 29 dagar. Ramadan och Dhul-Hijjah, det är de 2 Eid vi har. Så han tolkar hadithen som att detta inte kommer att ske. Okay. En annan tolkning från Ishaq ibn Rahoya. Han säger att även om månaden är 29 dagar så får du full belöning. Yani, är det skillnad på att fasta Ramadan 29 och 30 dagar? Får du mindre belöning om du fastar Ramadan 29 dagar? Nej, det är den andra tolkningen. Att även om Ramadan är 29 dagar så får du full belöning. Som att du fastat 30 dagar. En annan tolkning, och han nämner inte vem som har den. Han säger ba'dhum, vissa. Att hadithen syftar på att det är förträffligt att göra goda gärningar under Dhul-Hijjah. Yani det är inte mindre belöning än att göra goda gärningar i Ramadan. Vi vet alla att belöningen mångdubblas i Ramadan. Och då ska man inte förringa och se ner på Dhul-Hijjah. Och tänka att den är inte lika stor som Ramadan. Nej, den är också stor. Och de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah är de bästa dagarna på hela året. Nej. Så att dessa tolkningar finns på hadithen. Nästa kapitel. La tuqaddimu shahra ramadan bisawm yawm aw biyawmayn. Fasta inte en eller två dagar innan ramadan. Och där lämnar han hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: fasta inte innan ramadan med en eller två dagar, förutom en person som brukade fasta, han får fasta. Och han nämner sen liknande hadither. Taib. Han säger att denna hadith har de lärda förklarat med att det är ogillat att fasta en eller två dagar innan ramadan. Förutom en person som har en vana att fasta, han får göra det. Eller en person som tar igen en skuld eller har avlagt en ed att fasta. Vad menas med detta? Om vi säger nu att ramadan är den 15 denna månad, så ska en person bara inte spontant fasta den 13 och 14. Att säga jag ska fasta de två sista dagarna innan ramadan, eller sista eller näst sista dagen. Okej? Okay? Och det här är ogillat. Och vi kommer komma till Yom Shek, den sista dagen där man är osäker på om det kan vara ramadan eller inte, där får man inte fasta alls. Förutom en person som har som vana att fasta. Vad menas med dessa hadither? Jo, att man ska, som här ulema nämner, särskilja på de obligatoriska och frivilliga gärningarna. För det första, att fasta frivilligt innan ramadan, sista dagen, två sista dagarna, blir att du, man kan säga, binder ihop det med ramadan. Frivillig och obligatorisk. Och islam har lärt oss att man ska särskilja på vad som är obligatoriskt och frivilligt. Som bönet till exempel. Du ska inte säga salam alaikum och ställa upp Allahu Akbar och göra sunna. Utan du ska sitta och göra dhikr. Prata, byta plats till och med. Vissa nämner hikma. Att just för att särskilja på det som är frivilligt och obligatoriskt. En annan hikma är också att man ska samla kraft. Man ska samla kraft så man går in i ramadan stark. Och därför har det också nämnts att profeten alaihissalam har sagt att man ska inte fasta efter halva Sha'ban. När halva Sha'ban har gått så ska man inte börja att fasta frivillig fasta. Och vad som menas, enligt de som håller hadithen att vara autentisk, man ska inte påbörja frivillig fasta. Till exempel idag är den 17, vi har passerat halva. Då ska ingen person komma och säga att khalas, nu vill jag fasta sunna. Jag har inte fastat de två första veckorna, men jag ska fasta nu. Så att jag får extra belöning och så vidare. Men hur förstår man detta med att profeten Ali s.a.w. brukade fasta den största delen av Sha'ban?
Om en person inte har som vana att fasta frivilligt, då ska han inte påbörja.
Precis. Om du fastade första halvan kan du fasta andra halvan. Men inte att man inte fastat första halvan och sen börjar fasta den andra halvan. Men nu i alla fall, så nämns det då här att man får fasta frivillig fasta om man har gjort det från första delen av Sha'ban. Eller om det nu skulle vara de två sista dagarna, så får man göra det om man har som vana att fasta. Till exempel en person som fastar måndagar eller torsdagar. Och det är två dagar innan ramadan och det är på en måndag. Kallas. Då får han fasta den dagen. Eller viktigast av allt, om det är qada. Om personen har fasta att ta igen, då måste han ta igen den. Då är det inte förbjudet, utan han måste fasta och ta igen sina dagar han är skyldig innan ramadan. Ja. Vilket för oss till nästa fråga. Och det är Yom Shek. Författaren säger kapitel att det är ogillat att fasta Yom Shek, dagen där man är osäker. Ja. Och där nämner han hadith Ammar radiyallahu anhu, då vissa personer inte ville äta dagen innan ramadan och de sa att vi fastar. Och då så sa han att Abul Qasim har sagt att den som fastar denna dag har yani faqad asa, han har yani syndat, han har syndat trots att Abul Qasim, den som fastar Yom Shek. Ja. Här Yom Shek. Om vi går tillbaka till hadithen om att kolla efter nymånen. Vi sa natten till den 30:e, då finns det en ihtimal, det finns en chans att det är den sista dagen av Sha'ban, och det finns en chans att det inte är det. Det finns en chans att dagen efter är Ramadan eller inte, beroende på om man ser nymånen eller inte. Om det då är molnigt, då kan det vara så att nymånen är bakom molnen. Och då är det Ramadan fast du inte vet om det. Då är man osäker. Dagen efter är man då osäker. Så ska man fasta för att vara på säkra sidan. Det är det som menas med hadithen. Jag vet inte om det är Ramadan, men det kan vara Ramadan. Så jag fastar den här dagen för att vara på säkra sidan. Och det här var då enligt sahaba någonting som profeten alaihissalam förbjudit. Någonting som inte är tillåtet. Taib. Och som Sheikh Abdul Mussin säger, det är haram. För att ordet som här används är att han har varit trotsat. Faqad asa Abul Qasim. Han har trotsat Abul Qasim. Och det här är åsikten som Al-Baghawi säger, och han citerar Imam Tirmidhi, åsikten av de flesta lärda från sahaba och de efter, att man inte får fasta i Yawm al-Shakk. Och det är åsikten av Malik, Sufyan, Ibn al-Mubarak, al-Awza'i, Shafi, Ahmed, Ishaq, Ashab al-Ra'i, Abu Hanifa och hans lagskola. Och de ser att den som fastar den dagen, och det sen visar sig att det skulle vara Ramadan, så måste han ändå ta igen den dagen. Han fastar för att vara på säkra sidan, och om det visar sig att det är Ramadan, så måste han ändå ta om den dagen. Varför måste han ta om den dagen? Han fastade en dag av Ramadan. Ja? Han visste inte. Vad är problemet? Han Okej, vad är det då som fattas?
Nia,
precis. Vad sa vi? Den som inte har avsikt innan fajr har ingen fasta. Så han måste avse innan fajr, alltså på natten, att imorgon ska jag fasta Ramadan. Och det kan han inte göra om han inte är säker på att det är Ramadan. Han tvivlar. Hans avsikt är jag fastar för att vara på säkra sidan. Och det är inte en avsikt att du fastar Ramadan. För tänk om det inte är Ramadan. Och du fastar en dag av Ramadan fast det inte är det. Hänger ni med? Så att den avsikten blir fel. Och därför får man inte fasta. Yawm al-Shakk, man får inte fasta den dagen. Även fast vissa av sahaba gjorde det. Jag tror det var Abdullah bin Umar. Och det berättas också från Aisha. Att hon sa hellre. Vad sa hon här? Att jag fastar en dag från Sha'ban är bättre för mig än att jag bryter fastan en dag i Ramadan. Starkt argument. Att jag fastar en dag av Sha'ban, alltså sista Sha'ban, är mer älskvärt för mig än att jag bryter fastan en dag av Ramadan. Jag vill vara på säkra sidan. Men då säger ulema här att profetens ord al-Islam går före. Sahabas uttalande är inte hujja. Det är inte ett bevis om det går emot profetens tydliga hadither al-Islam. De får belöning för sin ijtihad och de har sina ursäkter. Men det är inte en åsikt som följs. Utan majoriteten av ulema är på åsikten av att man inte får fasta Yawm al-Shakk den dagen när man är osäker. En annan fråga. Yawm al-Shakk. Det var molnigt. Man såg inte nymånen. Så kallas du fastar inte. Men folk kommer till dig dagen efter och säger: vi såg nymånen. Det är Ramadan. Vad gör du då? Ska du börja fasta eller inte? Alltså mitt på dagen.
Bör du fasta?
Nej. Måste du ta igen den dagen? Ja. Där finns det faktiskt ikhtilaf. Vissa ulema säger att det är väl det som är säkrast, att man tar igen den dagen. Men du börjar fasta nu, du får veta att det är Ramadan. Okej? Okay? Och det är säkrast att du tar igen den dagen. Men vissa ulema, jag tror det var Ibn Taymiyyah, och de säger att du behöver inte ta igen den dagen. För du började fasta när du fick vetskap. Innan det så det var inte ålagt dig att fasta. Så du får ingen synd för det. Och alltså, du behöver inte ta igen den dagen. Men det som är säkrast är att man tar igen den dagen. Jag tror det är majoriteten som är på den åsikten. Wallahu a'lam. Vi avrundar nu och ber Maghrib. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.